Vi ska läsa Johannes evangeliet och vi står upp när vi läser Johannes evangeliet 15, 1-11. Och det är på sidan 769 i de röda biblarna. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat till er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på eld och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig och ni har så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud och blir kvar i min kärlek. Som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
Jag får ta in detta först lite grann. Gott att vara här, få möta er och få komma hit till Saron. Jag var ju här i 10 år faktiskt och flyttade härifrån 2015. Och Anna-Lena som finns här också och jag, vi bor nu i Kumla. Det är att ta ett steg i tro från Donsö till Kumla. Men det har gått fint. Vi har barn och barnbarn där. Och trivs väldigt gott där också. Men det är klart, havet drar. Det är ju många minnen och sådär som kommer upp när man kommer tillbaka till en plats där man har varit. Och här finns mycket gott att tänka på när jag kommer hit. Gudstjänster, möte med människor, arbetet vi stod i och står fortfarande i. Och få vara med i det här uppdraget att dela evangeliet till vår tids människor. Det är en stor förmån och en nåd. Hoppas ni la märke till de första orden i den här texten som Emma läste. Det är ju i det avskedstal som Jesus har. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Man kan ju tänka sig hur Jesus är på väg att lämna sina lärjungar. Han ska överge dem, tycker de. Han ska lämna dem. Vad säger han då? Vad är det som ligger honom varmt om hjärtat? Vad är det Jesus vill så att säga pränta in i sina lärjungar? Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Och det är väl ett gott ord att ta till sig i vår tid. Att vi kan känna friden ändå trots allt som sker. Och så säger han bär frukt. Alltså lämna efter er en god eftersmak. Låt det få vara ett mål, en längtan, en frukt utav den relation som ni har med mig. Och så talar han om att jag är. Det här är det sista gången som de här orden, jag är, det här uttrycket som är så centralt i Johannes evangeliet, det förekommer. Det är ju namnet på Gud. Jag är. Det var ingen annan än Jesus som tog det i sin mun. Och så Gud själv. Och så talar han om anden, hjälparen. Det ligger honom varmt om hjärtat. Det måste ni komma ihåg, lärjungar, att anden, hjälparen, är med er. Den heliga ande. Och så uppmanar han dem, älska varandra. Håll ihop så mycket ni kan. Även om ni skiljer er i åsikter och tankar, så håll ihop. Älska varandra. Så de här tre sakerna ligger Jesus varmt om hjärtat, som han vill skicka med lärjungarna i sitt avskedstal. Kom ihåg att inte vara oroliga. Tro på Gud och tro på mig. Kom ihåg att jag är, alltså jag är Gud. Jag är med er. Kom ihåg att anden, hjälparen, finns hos er. Permanent inneboende i era liv. Och kom ihåg att älska varandra. Glöm aldrig det. Jag minns på Donsö där jag växte upp. Det var alltid någon som ställde sig upp och bad. Och han bad alltid, Gud hjälp oss att vara snälla mot varandra. Det är en bra bön att be. För 52 år sedan, om jag har räknat ut det rätt, så bodde jag inte så långt härifrån. Bara några hundratal meter ner i Haga här. Jag var då engagerad i räddningsmissionen som hade sitt center där då i Haga. Och där fanns ett boende för pojkar framförallt som behövde någonstans att bo. Och så sa de, Ingemar, du kan väl ta hand om de där pojkarna. Jag var då 20-21 år. Några år tidigare, 1969, då hade jag fått vara med om en helt avgörande händelse i mitt liv. Dopet i den heliga ande. På en konferens där jag blev överväldigad av den heliga ande. Och den upplevelsen, den erfarenheten har präglat mitt liv. Det är kanske det som gör att jag kan stå här idag. Hur Gud mötte mig med sin kraft. Inte bara i en känsloupplevelse utan i en riktning för mitt liv. Det var ju i samband med det här med Jesusväckelsen, den karismatiska väckelsen på slutet på 60-talet och början på 70-talet. Då vi gick omkring med Jesusknappar på bröstet. Och vi sjöng om villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Och det var en rörelse, en väckelse på många olika plan. Men det som var typiskt för den väckelsen, det var att den ledde ut i samhället till ett stort socialt engagemang. Och det var anledningen till att jag var här på räddningsmissionen. Och min uppgift var inte bara att ta hand om de här pojkarna, utan också att vara ute på gatorna och leta upp människor. Och det var ju en spännande period. Man kan säga att det fanns två hållningar i den väckelsen. Den ena hållningen, den var så här. Uppåt, mot Gud. Och den andra hållningen var så här. Utåt, mot människor. Och det måste börja där för att det ska bli det här. Är ni med? Så och så. Vi sträcker oss mot Jesus. Och när vi gör det så fyller han oss med sin kärlek och sin nåd. Och vi ger den vidare till andra. Jesus talar ju om i den här texten om andens frukt, eller att vi ska bära frukt. Och då går ju tankarna till Galaterbrevet 5 där det talas om andens frukter. Och lyssna på de här frukterna. Vilka goda frukter. Kärlek. Glädje. Frid. Tålamod. Vänlighet. Godhet. Trofasthet. Ödmjukhet och självbehärskning. Så beskriver Paulus andens frukter. Det är frukter som kommer ur livet med Jesus genom anden. Det finns en församling som omnämns i andra Korintherbrevet, församlingen i Makedonien eller Filippi. Och det är ju en intressant församling på många sätt. Den bestod av Lydia som nog var församlingsföreståndare. Det var en fångvaktare som kom till tro. Och så var det en flicka som hade blivit befriad från en spådomsande. Det var församlingsledningen i den församlingen. Och det står om dem i andra Korintherbrevet på ett vilka frukter de hade. Paulus håller på att samla in pengar för de fattiga i Jerusalem. Och så omnämner han den här församlingen. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra er, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva. Åt Herren, åt mig. Och därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Det är en otroligt vacker beskrivning. Några som bankar på dörren och tigger och ber att man får vara med och ge. Frikostighetens gåva. Det finns ju en av andens gåvor som heter gåvan att frikostigt dela med sig. Det är sällan jag hör någon be om den gåvan. Vi ber om profetisk gåva, vi ber om tungotalets gåva, vishet, kunskap och så vidare. Men det här är också en gåva. Och det är det här. Att generöst dela med sig. Därför att man har mött honom. Som är den store givaren. Som gav sitt liv för oss. När man läser en text. Vad jag har fått lära mig. Ska jag ge er tre råd när man läser en text. Och man ska ställa tre frågor till en text. Och den första frågan är, vad är evangelium i den här texten? Alltså, vad är de goda, glada nyheterna i den här texten? Och den andra frågan är, vad är trösten i den här texten? Vad är det som är trösterikt? Och den tredje frågan är, vad är inbjudan i den här texten? Alltså, vad är det vi utmanas till? Vad är det Jesus bjuder in oss till för ett liv? Så nu tar vi de tre frågorna. Det första är, vad är evangelium i den här texten? Vad är de goda nyheterna? Jo, Jesus vill att du ska se att Gud vill att ditt liv ska blomstra. Gud vill att ditt liv ska blomstra, växa. Han inbjuder oss till ditt liv som blomstrar för andra människor. För den här världen. Jesus kallar oss till sig Och Jesus sänder oss ut att bära frukt. Och Jesus vill förmedla en god fruktsmak genom dig. Känn på den. Och ta till dig det. Att Gud vill ditt liv att det ska blomstra. I Ordspråksboken 11 och 25 så står det i The Message, den översättning som finns. För den som delar med sig blir världen större. Men för den som är missunnsam blir världen bara mindre. Ordspråksboken 11 och 25. För den som delar med sig blir världen bara större. Men för den som är missunnsam blir världen bara mindre. Generositet och givande, alltså den här riktningen, den har en expanderande effekt på allt. Ja, på hela världen faktiskt. Och det motsatta, snålhet och missunnsamhet, har motsatt verkan. Det krymper världen. Man får mindre syre. Man ser bara fel i det mesta och underkänner de flesta. Man unnar inte andra välgång. Och världen blir till slut så liten att den ryms i en plånbok. När jag förberedde den här texten eller den här predikan så tänkte jag, finns det något bra exempel på det här om generöst givande? Och då stod Rune framför mig. Rune kom till tro i samband med den här som jag nämnde tidigare med Jesusväckelsen och det sociala arbetet som vi hade. Han hade ett svårt liv och han kom till tro. Många av er kanske känner honom också här. För han bodde också på räddningsmissionen en period. Han finns nu i Degerfors och är med i församlingsledningen i Pingstförsamlingen där. Och de har bett mig komma dit och predika några gånger. Och jag säger, jag kommer bara på ett villkor och det är att Rune leder gudstjänsten. Det är så gott att möta honom. Och vad gör han? Jo, varje vecka står han i kyrkan, brer smörgåsar och så går han ut på torget och ger, som han säger, till de tilltuffsade. Och så möter han dem på Degerfors torg där och delar generöst med sig. Det är att bära god frukt. Det är det här. Det är öppna händer mot andra. Och man bara känner en sån stor frid när man möter honom. Och man känner, vilken god eftersmak du har, Rune. Här inbjuds vi till ett generöst liv. Ingmar Olsson skriver i en av sina sånger, ingen kan förklara hur det sker att kärleken blir större när man ger. För den får den bara näring till att leva dag för dag så växer den som ett litet barn. Till detta liv inbjuder oss Jesus. Det är evangelium. Och det livet sticker ut idag och behöver göra det i den polarisering som vi lever i. I den tid där individualismen råder. Jesus talar om att den som bevarar sitt liv ska mista det, men den som ger sitt liv ska finna det. Och god frukt är ju inte till för min egen skull, den är till för andra. Det är ju hela trädets idé. Att den ska smaka gott hos andra människor. Det här ger också ett anslag av vem Gud är. Han vill oss väl. Gud vill att ditt liv ska blomstra. Han vill dig gott. Och bilden av Gud är avgörande för mig. Därför att bilden av Gud avgör också hur jag ser på mig själv. Min stund på jorden, mitt förhållande till andra, mitt förhållande till skapelsen. Och anden ger oss en rätt bild och rätt kunskap om Gud. Många har en bild av Gud där han är, han liksom bara ser mina fel och brister. Eller att han liksom är nyckfull. Man vet inte riktigt vad man har honom. Men du ska veta en sak. Gud är en god Gud. Som vill dig väl. Som söker upp dig. Som står på gator och gränder och ser efter sina förlorade söner och döttrar. Sån är Gud. Jag hörde en intervju med Elisabeth Sandlund. Där hon beskriver sin omvändelse, hur hon kom till tro. Och när hon fick förbön så bad den som bad för henne så här. Gud, du har sökt Elisabeth innan hon sökte dig. Och de orden blev så avgörande för henne. Alltså Gud har sökt dig innan du sökte honom. Sån är Gud. Evangeliet i den här texten handlar om att du och jag kan blomstra och bära frukt. Texten handlar inte så mycket om vad vi ska göra utan mycket mer om vilka vi ska vara. Det fanns en mäster Eckehart som levde på 1200-talet. Jag har aldrig träffat honom. Han säger så här. Människan borde inte tänka så mycket på vad de ska göra utan borde hellre tänka på vilka de vill vara. Och det är ju det Jesus är inne på här. Vilka vill ni vara som lärjungar? Vad är det för slags liv ni vill leva? Gå den här vägen. Se andra. Bär frukt. Bli kvar i mig. Vad är då trösten i den här texten? Ja, i texten har vi läst uttrycket i mig. Och jag har räknat ut att åtminstone 12-13 gånger så står det i mig eller i er eller i oss. Alltså Jesus liksom vill betona att det handlar inte om att stå utanför honom utan att vara i honom. I mig är alltså ett nyckeluttryck i den här texten som säger att jag är inte ensam. Och sen är det ju den sanningen också som blev så tydlig för mig en gång när jag kämpade med det här med att göra saker för Gud eller med Gud eller där det blev en gärningslära mer och krav och kramp mer än kraft och liv. Och det är ju det här faktumet att Jesus säger inte jag är stammen och ni är grenarna. Utan han säger han är hela trädet. Eller hela grenen. Hela stocken. Han är alltihop. Han är grenarna, han är bladen, han är frukten, han är rubbet. Han är alltihop. Jag är vinstocken och ni är grenar i mig. Han säger ju också att vi är förenade. Han går alltså ett steg längre än att säga att han är med oss alla dagar. Som om man går vid vår sida. Utan han säger att jag finns i er alla dagar. Och här kommer anden in. Där han senare i kapitel 16 talar om att anden ska bo i oss permanent. Alltid. Inte bara på den där saliga konferensen vi var med om, utan också på måndagen och tisdagen. Anden bor i oss. Det är skillnad på det här med att Jesus så att säga går vid vår sida. Moder Teresa fick en gång frågan om hur hon ber. Och då svarar hon. Ja, jag är tyst och lyssnar. Och så ställer frågan igen. Och vad säger Gud då? Ja, han är också tyst och lyssnar. Och så säger Moder Teresa. be mig aldrig förklara detta, för det kan jag inte. Och det är ju den hemligheten som Jesus visar på här. Där det inte handlar om ansträngning utan om att utgå ifrån det faktumet att Jesus finns i mig. Jesus är här. Det är två eller tre samlade, där är jag mitt ibland om. Innan vi bad, innan vi sjöng, då var han här. Paulus skriver, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och i Galaterbrevet, Kristus lever i mig. Kan vi tro på det? En tröst är ju också att varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Jag har tänkt mycket på den texten. Jag tyckte synd om den där grenen som blir bortskärd. Men det är ju för att rensa, för att det ska bära mer frukt, att det ska liksom ges utrymme. Tack för att du sjöng sången om tro. Jag har med dig det också. För det handlar ju om tro. Och tro är ju inte att ta i, utan tro är ju vila. Jag brukar säga att tro är ro bakom ett kors. Det är ju så det ser ut, tro. Förtröstan på att Gud är trofast. Det här ordet tro, på grekiska så finns det ett ord för tro, pistuen eller något sånt där. Jag var inte med så många lektioner, jag hade städdag den dagen. Men när de kristna skrev det här ordet så la man till en preposition, eis, som betyder in i, tro in i någonting. Alltså en överlåtelse till någon. Det är som det här med Emil och Alfred. Du och jag, Alfred. Du och jag, Gud. Vi hör ihop. Det är en överlåtelse in i. Det är inte en ansträngning utan en vila i honom. Och låt mig få säga till dig. Din tro duger. För att det finns så mycket i våra sammanhang också som handlar om att ja, men jag har inte så stark tro, eller jag når inte upp till det som hon eller han gör. Ja, din tro duger. Därför att Gud tror på dig. Och Gud inbjuder dig in i hans tro. Och då får vi säga som Moder Teresa, be mig aldrig förklara det. Det bara är så. Så det är trösten. Och vad är då inbjudan i texten? Oh, bli kvar i mig. Ni kan inte bära frukt av er själv. Bli kvar i min kärlek. Håll mina bud. Var en lärjunge som följer Jesus. Bli kvar i ordet. Be, sök, klappa på. Och om ni är kvar i mig så är jag kvar i er. Jag ger mig aldrig, säger Gud. Och så för oss anden in i en och samma kropp. Och här har vi församlingsgemenskapen. Och jag har ju sagt många gånger från den här talarstolen. Församlingen är det finaste som finns. Och de människor som inte är med där är de viktigaste som finns. Jag tror på församlingen. Och jag tror att den har absolut, det är inte ett rivningsprojekt. Det är inte ett övergivet hus. Gud har aldrig övergett sin församling. Gud tror på den. Det var så han bestämde. Och när Jesus kommer tillbaka till himlen efter himmelsfärden, frågar han, men hur har du tänkt nu på allt detta? Ja, jag har samlat ihop 12 stycken tilltufsade. De ska föra det vidare. Och så finns det miljarder idag runt om i vår värld som i denna stund också firar gudstjänst. Och vi har någonting som ingen annan har. Vi har nåden. Och temat idag är nådens gåvor. Det får vi dela med oss. Vi har mött honom som gav oss nåd och barmhärtighet. Och därför så ger vi ut det till andra människor. Och varje form av splittring, det kommer från djävulen som har det ordet som betyder den som kastar isär, delar upp, splittrar. När man kommer upp i min ålder så börjar man summera sitt liv, eller börjar, jag har börjat långt tidigare. Jag började som vadbindare en gång i tiden. Vi har något nät här som jag har varit med och byggt. Laga nät. Och nu på de senaste 10 åren eller 8-9 åren så har jag bara fått jobba med sånt. Möta församlingar som håller på och sliter och i olika konflikter och annat. Och att försöka då få binda ihop nätet igen. Älska varandra. Glöm aldrig det. Församlingen gestaltar någonting som är mycket större än att vi möts här på Brunnsgatan. Vi gestaltar någonting som ska komma. Och därför så är ni som är här idag, ni är profeter. Ni profeterar någonting som ska ske, som ska gestaltas. När den stora skaran ska samlas en gång. Redan nu gestaltar vi det. Så sträck på er, profeter. Vi är profetiska i den meningen. Bli kvar i mig, säger Jesus. Följ mig. Det visar på närhet, gemenskap. Jesus kallar oss först och främst till sig själv. Det är inbjudan. Arbetet och tjänsten som jag utför, det blir en naturlig följd utav det mötet med Jesus. Det blir frukten av relationen till Jesus. Så min uppmaning och den inbjudan som är idag, det är förnya din relation till Jesus. Förnya den. Och gudstjänsten idag, en gudstjänst som den här, kan få vara ett sånt tillfälle där du får förnya din relation till Jesus. Vi sjöng Jesus, jag lämnar allt. Det är en kraftig bekännelse. Det är en bön, en längtan. Jag är vinstocken. Det betyder att Jesus är förutsättningen, basen och grunden för allt mänskligt liv. Han är den ledstjärna vi har att gå efter. Han är den som liksom vi tar sikte på. Sen finns det ett uttryck här i texten som handlar om att det står att Jesus skär bort. Men det kan också översättas med att han lyfter upp, han bär. Och kanske du känner att ja, men jag är en bruten gren idag. Då är den här texten också en tröst och en inbjudan till att han vill bära, han vill lyfta upp den grenen. Så att den bär god frukt. Och så är vi som grenar Guds medarbetare. Vi är det som konstnärer, ingenjörer, organisatörer, projektledare, biologer, konstnärer, kemister, jordbrukare, djurskötare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, pastorer. Vad det än är, så är vi Guds medarbetare i den här världen. Och vi har fått vårt lilla trädgård att sköta för att bära god frukt. Och nådens gåvor och talanger att bruka. Den Gud som kallar dig att bära frukt, det är också han som har skapat dig. Det är samma Gud. Han som sa sitt ja över ditt liv och säger sitt ja över ditt liv. Det är han som säger, jag vill ha dig i min tjänst. Det är inte en annan Gud. Så Gud välsigne dig i den uppgift som du står i, det sammanhang där du finns att bära god frukt. Jag brukar säga ibland på begravningar vi har om någon person som har dött. Han lämnade efter sig en god eftersmak. Det är vackert. Och må det få sägas om våra liv. Amen. Tack Gud att du kallar oss till dig. Tack för nåden, barmhärtigheten som du har mött oss med. Och hjälp oss att det får prägla våra liv. Välsigna oss och bevara oss och beskydda oss. Och led oss du. Amen.